Ingen visste egentligen vad som skulle hända den där dagen för 400 år sedan. En dag som vilken annan. En kylig decembermorgon mitt i den karga elisabetianska vintern. London vibrerar av liv. Staden växer så att det knakar i fogarna och liv och rörelse är en konstant faktor. Längs bakgatan i London, precis norr om den gamla St. Paul-katedralen, bodde den unga pojken Thomas Clifton. Den här dagen, den 13 december, tog han på sig sin varmaste rock, vinkade hejdå till sin far och började gå mot skolan. Skorna smattrade dovt mot de snötunga skatstenarna. Det var inte långt till skolan, som låg i Christchurch, nära katedralen. Det var knappt 800 meter från hans hem. Thomas passerade familjära ljud, såsom smedens bankande och tvätteskornas visslande på den familjära vägen. Det är huttrande kallt, men ändå är några modiga fåglar ute och kvittrar till varandra. En obehaglig känsla växte i Thomas mage för varje steg han tog. Han var osäker, men det kändes som en skugga iakttog honom. Figurer rörde sig i hans periferi och steg ekade bakom honom, men stannade så fort han själv gjorde det. Han skakade av sig känslan. Han ville inte vara sent i skolan. Det här är en historia om politik och religion, av pengar och berömmelse i en tid då folks drömmar spreds upp på scen över hela London varje kväll. Och tyvärr skulle Thomas aldrig dyka upp i skolan den där decembermorgonen år 1600. Välkommen till Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Dagens historia kan kännas främmande med en otrolig distans från vår så kallade vardag. Men innerst inne handlar den här historien om barndom och om en förlorad sådan. Dagens avsnitt handlar om ett rättsfall som skedde under 1600-talet i England. En tid då Shakespeare-pjäser spelades upp varje kväll och då drottning Elisabeth den första satt på tronen. London på den här tiden var farlig och smutsig stad med en enorm befolkning för sin tid. Det var en handelshubb och ett centrum för ett otroligt rikt imperium som just skulle ge sig in i den seriösaste tiden av kolonialismen. Starka strömningar av kultur, politik och ekonomi flödade genom staden. Speciellt teatern hade fått sig ett rejält uppsving då drottning Elisabeth den första, som regerade mellan 1558 och 1603, var en gynnare av just dramat. Hon höll sig nära och belönade många pjäsförfattare. Den mest välkända är ju då William Shakespeare. Hans pjäs, De muntra fruarna i Windsor, skrevs just på drottningens begäran. Allt fler teatrar öppnade och hela dramaindustrin blomstrade. Många började helt plötsligt tjäna pengar på teatern och prominenta skådespelare började bli omskrivna och välkända på Londons gator. Under den här tiden var ofta skådespelare skrivna till ett visst kompani som leddes av producenter och hade specifika författare i sin tjänst. Kvinnor under den här perioden hade ett väldigt otroligt restriktivt liv och det hölls inom den privata sfären som det kallades. Och i alla fall när det just kom till teatern var det specifikt så. Det fick absolut gå och njuta av pjäsen och kulturen, skratta åt komedin och gråta åt tragedierna, men på och bakom scenen var det totalt förbjudna. Man behövde dock fortfarande någon för att spela de här kvinnliga rollerna på scen, och därmed så började vuxenkompanierna att anställa unga pojkar för att spela dessa roller. Teatern har länge varit ett med kyrkan och underhållningen hölls främst med klara kristna riktlinjer innan Elisabets tid. Traditionen att använda sig av unga pojkar inom teater utvecklades just från medeltida kyrkan. I den här medeltida kyrkan i England användes unga pojkar för att uppträda i evangeliska teatrar och sjunga i körer. De här körerna och teaterna använde teman och historier från kristendomen. Som sagt, snart så började en sekularisering ske utav teatern i och med Elisabets regering. Och det var tydligt att medeltidens teater hade förändrats. Även om man då förändrade den här traditionen så behövde fortfarande unga pojkar spela de här kvinnliga rollerna. Och snart så skedde även en utveckling som är ganska intressant. Ett ämne som kanske inte är lika väl diskuterat som de här unga männen som spelade i Shakespeares kompani. Och det var just att det var hela teatertrupper som enbart anställde unga pojkar för att skådespela på scen. Teatern och det kulturella livet kontrollerades också under Elisabeths tid av något som kallades The Revels Office, där pjäser läses och antingen nekades eller godkändes för att sättas upp för publik. Skådespelartrupper fick även det sina godkännande för uppsättningar av pjäser. Till och med kostymer och scenerier behövde godkännas och skapades ofta av det statliga organet. Samtidigt som denna kulturella boom skedde så led staden även av växtverk, då populationen under cirka 70 år ökade från 50 000 invånare till 225 000 år 605. I London så var nästan en tredjedel av hela dess befolkning under 15 år. Men barnadödligheten var enorm under 1600-talet. Runt 30% av alla barn under 50 dog av dysenteri, influensa, lunginflammation, smittkoppor och lakansfeber. Den här växtverken som London kände hängde dock inte riktigt med när det kom till mängden bostäder och det var väldigt trångbott och livskvaliteten var väldigt låg. Livet under 1600-talet var hårt oavsett var du bodde. Under den här tiden så börjar flesta barn redan att jobba vid 7 års ålder för att hjälpa till med familjens försörjning. Våra moderna koncept om barnrättigheter skulle faktiskt inte komma att formas förrän först om 200 år. Barn var en tillgång som skulle utnyttjas och en förväntan låg på dem att bidra till familjen. I London var det en hög arbetsbrist och de barn som inte fick ett ärligt arbete vände sig till gatorna där gäng av barn försörjde sig med gaturån och som fick tjuvar. Staden var farlig oavsett vilket område du var i och alla barn, oavsett klass, behövde lära sig att vara gatusmarta. Dagen måste Thomas ha känt sig ensam och utsatt när han släpades genom gatorna och gränderna skrikandes efter hjälp. Med hårda grepp om hans axlar och med skarpa ord såg mannen till att han följde med. Med ens var staden som så ofta var full av liv tom. Människor vände ryggen åt skriken och fönster blev igenbommade. Han drog och slet för att göra sig fri, men händerna som höll i hans krag och arm vägrade ge med sig. Snart slängdes han in genom en dörr och ramlade med ett högt dunsande ner på det kalla och gamla trägolvet. Antagligen stammade han fram frågor som, vad håller ni på med? Vad vill ni mig? Och antagligen fick han svärord och hot tillbaka. Antagligen innehöll dessa hot grafiska beskrivningar av piskor som skulle användas mot honom om han inte höll tyst. En lång och sliskig man kröp sig in genom en inre dörr och tittade på Thomas som på en häst till salu. Värderade hans utseende och hans kroppsbyggnad. Snart kastades en påse med mynt över till den brutala mannen som släpat Thomas genom Londons bakgator och han försvann ut genom dörren. En rulle med en vers nedskriven slängdes i Thomas knä och med en kylig röst bad mannen honom memorera replikerna utan till. Den här pojken som blev kidnappad. Hans namn var Thomas Clifton och han var 13 år gammal. Han var den enda sonen och arvingen till Henry Clifton, en rik man och adlig man från Norfolk. Vi vet inte mycket mer om deras familj. Det verkar som att deras liv var relativt välmående och att de var respekterade i samhället de bodde i. Vi vet även att de hade en relativt hög ställning på grund av att Thomas gick i skolan. Under den här tiden var det verkligen ingen självklarhet att barn skulle gå i skolan. Som sagt så började de flesta jobba redan vid 7 års ålder. Ungefär 5% av befolkningen fick tillgång till en sån här utbildning. Att gå i skolan var ett privilegium och bara förlänat till det högst uppsatta i samhället. Skolan användes ju ofta av latin som lärospråk, så när de unga pojkarna, för det var endast pojkar i skolan, nådde tonåren var de flesta tvåspråkiga i både engelska och latin. Språk var en konstform som var otroligt närvarande vid 1600-talets skola. De unga pojkarna skolades i retorik och poesi för att förbättra sina röster och sitt språk. Men varför, kanske ni frågar, reagerade ingen då stackars Thomas blev kidnappad? Våld var ju som sagt en konstant sak på Londons gator. Även fast Thomas kidnappning var våldsam och brutal så var den inte ett särskilt stort spektakel för människor som är vana vid avrättningar, mord och stölder på en daglig faktor. När Thomas blev kidnappad så togs han från St. Paul's katedral en kort sträcka till Blackfriars, ett väldigt överklassområde, och överlämnades till mannen som beordrat betalat för hans kidnappning, Henry Evans. Henry Evans var en obehaglig man, någon som hungrade efter rikedomar och ära och skulle göra vad som helst för det. Ni kanske kan tänka er en fattig och desperat bod, redo att göra allt för att överleva. Det som gör Henry Evans så otroligt obehaglig är att han inte var en sån bov, utan Henry Evans var en impresario för teatern. En impresario är en slags manager som har ansvar för marknadsföring och framträden. Och mer specifikt inom just ungdomsteatern under Elisabeths tid så ansvarade han för att teatern hade sina skådespelare. Detta kunde ske på alla möjliga sätt, men oftast var det i form av tvång och kidnappning. En impresario hade då som sagt rätten att ta en person under våld till ett arbete. De här barnskådespelarna kan då därför efterliknas till den brittiska flottan. För under 1800-1700-talet så var det väldigt vanligt att unga män blev kidnappade efter att ha druckit en natt och satta på en båt och intvingade i flottan. Även var en ganska högt uppsatt man i en värld och stad som var beroende av sina teatrar. Han var anställd av en teater i Blackfriars och gjorde sig redo för att öppna den här nya teatern med ett nytt kompani, helt bestående av unga pojkar. Den här teatern låg ju som sagt då i Blackfriars-området, ett område som var väldigt högt uppsatt och det var mycket högre samhällsklass som bodde där. Och de hade absolut sagt nej till att vuxna skådespelare skulle få skådespela på deras teater. Men eftersom det var barn som Evans skulle ha så skaffade det sig ett helt annat rykte. För barn, de söp ju inte och de gick inte till prostituerade utan de var små änglar som kunde njuta av sin skådespeleri. Med sig i den här businessen då, så hade han också sin kompanjon Nathaniel Giles. När Evan och Giles hade skickat ut mannen som kidnappade Thomas, en James Robinson, hade specifikt bett honom att leta efter välartikulerade och högt utbildade unga män. Detta var ett krav för teatern då det var nästan ett måste att kunna läsa. Pjäserna i sig innehöll mycket latin och politiska referenser som de unga pojkarna förväntades förstå. Dagen som Thomas blev kidnappad blev även 7 andra unga pojkar kidnappade tillsammans med honom. Dessa var John Chappell, John Montram och Nathaniel Field. Alla de här var då studenter vid en skola. Alvary Trussell, en lärling till en Thomas Giles. Philip Pikeman och Thomas Griers, lärlingar till Richard och George Chambers. Och slutligen Salomon Pivey, en lärling till Edward Pease, körmästaren vid St. Paul's katedral. På grund av sin status så var det redo för det hårda arbetet att lära sig långa och svåra monologer i pjäserna som skulle visas. Det var de ideala skådespelarna. Vi vet från dokument gällande The Children of Chapel att unga männen blev så kallade typecastade. Salomon Pivey spelade ofta gamla män och Nathaniel Field spelade kvinnliga huvudrollerna. Dock, någon som motsatt sig traditionen att kidnappa unga skådespelare och tvinga dem arbeta för ingen lön var faktiskt Shakespeare. Han var den första som startade trenden att faktiskt officiellt anställa lärlingar till sina skådespelare och därmed anställde han dem med lön och förmåner som backning. Jag har ju nämnt The Rebels Office som var ansvarig för teatern i Elisabethanska London och det var just till The Rebels Office som Giles och Evans tog med sig sin trupp för att få ett godkännande att kunna sätta upp pjäser. Det var ett spänt läge då The Rebels Office inte enbart hade makten att bestämma vilka som ens fick uppträda utan de kunde även föra fram en skådespelartrupp i berömmelse då det var den enda vägen att få uppträda framför drottningen. Deras framträdande gick bra och endast en månad efter att Thomas hade blivit kidnappad blev de unga pojkarna schemalagda att framföra ett skådespeleri framför drottning Elizabeth själv. En pjäs, speciellt skriven av Ben Jonson för The Blackfriars Theatre, nämligen den politiskt laddade Cynthia's Revel. Historisk forskning finns det alltid bitar som saknas. Och vi saknar även bitar i historien om Thomas. Även fast vi har många välbevarade dokument från detta fall så vet vi inte vad Thomas kände när han blivit kidnappad eller hur länge han ens var saknad. Vi vet att hans far antagligen hade en ganska god idé om vad som hade hänt hans son. För samma kväll som Thomas hade blivit kidnappad knackade han på dörren till Blackfriars Theatre och krävde tillbaka sin son. I hans åsikt så ansåg han att det hans son hade gått igenom var en skymf mot familjen och deras namn. Det Henry Clifton hade ett problem med var inte att unga pojkar blev kidnappade, utan att de hade just kidnappat hans son. En adlig son, hans arvinge, för att utföra ett lägre arbete än vad han var värd. Det Clifton först och främst hade problem med var rent ut sagt status. Denna fascinerande historia hade kunnat ta sitt slut här om Henry Evans hade gett tillbaka Thomas till Henry Clifton. Men den girige mannen vägrade. Han påstod att Clifton skulle kunna klaga till vem som helst och oavsett hur högt uppsatt Clifton var i samhället skulle hans son aldrig komma tillbaka till honom. För han hade tagit den unge pojken helt lagligt och korrekt och med drottningens backning. Varför kunde Henry Evans påstå det här? Vi vet detta i och med ett väldigt speciellt och viktigt dokument som finns bevarat i The National Archives Kew Garden i London. I detta dokument så finns en lång rad med juridiska dokument. Detta innehåller fullmakter, eller mer specifikt impresariofullmakter. Det specifika dokumentet som Evans refererade till är en impresariofullmakt som säger att ägaren av denna kan ta så många pojkar som han kan tros behöva från vilken plats han vill i det enda målet som den här fullmakten åsyftade. De här fullmakterna skrevs ut till just specifika personer och personen som innehade det här dokumentet var Nathaniel Giles, körmästaren. Men varför hade Giles fått en kunglig impresariefullmakt? Han var faktiskt körmästare för det kungliga kapellet. I hans roll som körmästare för det kungliga på kapellet så hade han all laglig rätt att plocka upp unga talanger från vilken del av landet som helst. De flesta av dessa korister behandlades mer som boskap snarare än barn. Det finns en källa vilken säger att en ung pojke hölls i kedjor i Bodleian College i Oxford. Dock såg många på den här typen av barnarov som en väg ut från fattigdom. De unga pojkarna togs oftast upp och blev utbildade, kanske till och med fick ett jobb i kyrkan. Det var ett sätt för fattiga familjer att säkerställa och bli av med ännu en mun att mätta. Det här fullmakterna tillät då Nathaniel Giles att plocka upp de här unga pojkarna och sätta in dem som korister i det kungliga kapellet. Den sa dock ingenting om skådespelare. När Giles och Evans påbörjade sin teater så var planen att använda sig av den här fullmakten och på så sätt kunna lagligt kidnappa unga skådespelare. Det var också den här fullmakten som tvingade Henry Clifton att lämna kvar sin son den kvällen han kom och gjorde den här konfrontationen. Clifton hade dock fortfarande ett S i sin ärm, sin status. Morgonen efter att den här konfrontationen hade ägt rum så lät han ingen tid gå till spillo utan vände sig till en vän med mycket makt. Något som kunde influera drottningen själv. Denna person var Sir John Fortescue. Han hade länge varit en bundsförvant med drottning Elisabeth och hade också tidigare haft ämbetet som just Master of the Revels, alltså mästare av teatern. Han hade dock stigit i rang och var nu en nära rådgivare till Elisabeth och till och med Master of the Great Wardrobe. Fortescue bestämde sig för att hjälpa sin vän och gav honom en fullmakt för att kunna ta med sig sin son hem. Allt detta hände relativt snabbt och redan dagen efter kidnappningen kunde Clifton återvända till Evan och Giles. Med fullmakten som han hade fått av Fortescue så lyckades han ta med sig sin son ifrån Evan och Giles. Denna del av historien har dock ett ganska sorgligt slut. Fullmakten som Clifton fick gällde enbart Thomas och de 7 andra unga pojkarna lämnades åt sitt öde. Vi vet att Salomon Pikes och Nathan Fields båda fortsatte som skådespelare. Salomon dog bara ett år senare och Nathan blev känd inom skådespelarvärlden. Clifton var dock inte nöjd med det här slutet. Och han ville ha mer än att enbart få tillbaka sin son. Han ville hämnas på Evans och bli bra kompenserad för vad Evans hade gjort mot honom och hans son. I ungefär ett år så samlade Clifton in information om skådespelartruppen Giles och Evans. Till slut hade han tillräckligt med information för att kunna dra saken inför rätta. Detta gjorde han genom att plädera sin sak för The Star Chamber, alltså den högsta instansen i hela England under den här perioden. Dokumentet som Henry Clifton skickade in den 15 september 1601 finns bevarat och det är just från detta dokument som vi har så otroligt mycket information om det här fallet. Tyvärr så har dokumentet från själva rättsprocessen försvunnit under de senaste 400 åren. Så vi har ingen aning vad som hände under den här domstolen och den här rätten, men vi vet dock hur allting slutade. Vi vet att Henry Clifton vann på grund av ett separat dokument som räknar upp resultatet av domarna. Henry Evans blev skyldig att betala 100 pund, en enorm summa för den här tiden. Dock är det viktigt att verkligen läsa domen i sitt fullo, för det som Evans döms till är inte att han har kidnappat ett barn, utan att han har kidnappat ett adligt barn. Med det här dombeslutet så slutar Thomas Cliftons del av historien. Men vi vet dock att barnskådespeleri och kidnappandet utav barn fortsatte ett bra tag till. Kompaniet som kidnappade Thomas fortsatte att sätta upp pjäser i en daglig dos. Och vi vet att det till och med fick ett kungligt patent av drottning Anna 1603. Barns rättigheter skulle inte komma att bli en viktig politisk fråga förrän på 1800-talet. Men Cliftons fall är början på en lång rättsprocess som till slut ledde till vad vi har idag. Du har lyssnat på Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Om du vill veta mer om dagens program kan du jättegärna gå in på antingen vår Instagram-profil, Historiska hemligheter, eller gå in på hemsidan emmaforsberg.com.